dealing with the venom and eliminate him. Other words, I'm intimate him. I don't want to hurt him, but I did him in a fit of rage. I'm murdering to get nobody will evade him. Feel I kill him and dump with the fucking bodies in a lake, obliterating everything is generated. Renegade him, hit him, make anybody who want it with the pen and frame. Don't nobody want it, but they're gonna get it anyway. I'm beginning to feel like I'm
med Eminems låt Godzilla, eller? Heter den så?
Ja.
Inleder vi den här veckans podd. Det kommer ju utifrån att vi båda här på morgonkvisten lyssnade på Olof Lunds senaste podd där Daniel Larsson, så kallad utrikeskorrespondenten i Toto Balotto, var gäst. Och i faktarutan så fick han frågan vad han lyssnade på, och då sa han det de sista 38 sekunderna på Eminems Godzilla. Och jag som aldrig...
Som inte är nere med...
Nej, som inte down with Eminem, hoppade från podcast-appen till Spotify-appen och lyssnade på de sista 38 sekunderna. Och det var lite av en... Ja, det var en mäktig upplevelse faktiskt.
Ja.
Jag är ju inte den som inte kan uppskatta härlig rap och hiphop och så. Men detta var ju någonting sensationellt alltså. Jag vet ju att Eminem är snabb i käften. Att han är en skicklig jävel.
Är det så lite som svenskarna sa om Medford efter de åkte ut mot Costa Rica? Vi visste att han var snabb, men inte så snabb.
Nej, men ungefär det uppvaknandet fick jag i morse. Som kanske Olle Nordin fick 1990. Mm. Nej, men det var något otroligt att lyssna på. Så ni fick höra lite grann här, men sen så var jag tvungen att bara googla lite grann. Så, för jag tänkte, är detta digitaliserat? Är det liksom gjort i efterhand? Kan man vara så här snabb? Och det kan man tydligen.
Ja.
Han har ju upprepat det flera gånger. Och jag läste att han på den sista versen då, som är 31 sekunder lång, så trycker han in 224 stycken ord. Vilket innebär att han klipper 7,23 ord per sekund.
Mm.
Det är nog någonting, Eva.
Ja, det är det.
Fan mäktigt alltså.
Vad har vi för fotbollsspelare som har gett sig på rappandet?
John Barnes.
John Barnes, ja. Ska vi ställa hans rap? Det är väl i... han rappar väl? Han har väl en liten rap i VM90-låten, New Orders låt.
Exakt.
John Barnes World Cup rap. There we go, here we go. You got to hold and give, but do it at the right time.
You can be slow or fast, but you must get to the line. Lite släpigare. Det är som en liten ballad.
Ja, men man kan ju göra det sämre också.
Absolut.
Clint Dempsey var väl... han rappade väl, va? Under... var det Deuce? Eller The Deuce kanske han kallade sig. Anfallaren i USA. Och EJP. Peter EJs alias. Kommer du ihåg också?
Ja, just det. Just det.
Och så tror jag att jag läst något om att de båda holländarna, Royston Drenthe, för de som minns honom, han fejdade väl ur lite.
Ja.
Han har rappat, och även Memphis Depay.
Mm. Ja, Memphis är ju rätt, han är ju inne i detta.
Ja, han hade nog koll på Godzilla.
Det tror jag verkligen.
Ja. Men det var också en väldigt trevlig intervju med Daniel Larsson.
Ja, visst var det.
Mm.
Ja. Varför var det så trevligt då?
Det var väl bra jobb av Olof Lund, men han var ju en perfekt gäst att ha. Vi får ju ibland frågan om vi skulle vilja skriva en bok om någon fotbollsspelare och vem det i så fall skulle vara. Och vi har ju här flera gånger pratat om att det har ju inte kryllat av bra biografier över svenska spelare, självbiografier eller biografier överhuvudtaget. Mm. Och att många av de stora har ju inte ens skrivits något om. Och vem skulle vi i så fall välja? Det kan ju låta konstigt då att man kanske skulle välja Daniel Larsson, som ju den breda massan kanske inte ens vet vem han är, och som ju aldrig har spelat i de allra största klubbarna utomlands utan hållit till i Turkiet, och nu är han väl i Aris i Thessaloniki.
Mm.
Men jäkla vad många ingredienser han har för att skulle kunna bli en rolig bok, tror jag.
Mm.
Både i sin person, va? Att han är, för det märker man i intervjun också, att han är, har bra självdistans, vilket ofta är nästan en förutsättning.
Och så ofta en bristvara.
Ja, och en bristvara. Mm. Han har då upplevt och sett väldigt mycket just på den här nivån som han har varit, känns som en kul nivå. Absolut skicklig fotbollsspelare och tjänat rätt bra med pengar, men har då varit i kanske mellan- eller bottenlag i Turkiet, och nu är han då i Aris. Bra ligor, men som inte riktigt hårdbevakas, och har ju varit med om ett och annat.
Mm.
Bland annat, det berättar han väl om när han borta matchen mot
Trabzon.
Ja, precis, Trabzonspor då, när Aris stal segern och Trabzon var vansinniga för att de blev berövade en straff. Och
de låste in domarna.
Ja, de låste väl först in bortalaget och domarna. Mm. Daniel och hans kompisar fick komma ut efter några timmar, men domarna satt väl där 7-8 timmar. Och det snackades om att Erdogan skulle ha fått gå in och säga åt.
I vissa rapporter var det 15 timmar.
Ja, har någon pratat med de domarna? Det vore ju kul till en domarspecial att höra hur det faktiskt gick med dem. Och säkert sett väldigt mycket mer som han än så länge inte har berättat om. Mm. Sen märker man ju också att han är ganska klipsk. Det är inte så många som svarar Claes Östergren på vad de väljer att läsa. Nej. När de läser.
Ja, man märker också hur hans vokabulär. Han använder vissa uttryck som inte är så vanliga för en fotbollsspelare.
Ja, och samtidigt då som man absolut inte har några så här pretensioner, att han liksom försöker framstå som att jag är lite mer intelligent än andra, utan supervanlig på många sätt. Man har ett ordförråd som är bra att ha om man ska skriva, och det skulle kunna bli en rolig bok. Mm. Kanske inte med ambitionerna att den välter kioskerna, men det skulle kunna bli rolig läsning hela vägen, tror jag.
Och ganska så på något sätt också lite avslöjande om hur det är. Alltså man kan ju säga att man är proffs och man är kanske Vigge United. Det är ju en helt annan sak. Han tillhör ju det absoluta mest seriösa och proffsiga tillvaron som fotbollsproffs. Och välavlönade, alltid pengarna kommer in i exakt rätt tidpunkt. Men det är ju så många ändå som lever det här livet som Daniel Larsson lever. Man är bra, jävligt bra på fotboll.
Ja, nära landslaget men inte riktigt.
Ja, precis. Mm. Och man är rätt långt ifrån att spela för Manchester United. Men man harvar runt i Europa, tjänar rätt bra med pengar, men man får se så jäkla mycket saker som bara på något sätt man kanske glömmer bort. Och det är ju lite dumt av dig och mig som har suttit så många år att vi aldrig har tänkt, fan, vi borde ju besökt Daniel.
Det är väl ett exempel av att man ibland inte ser skogen för alla träd. Mm. Han har alltid funnits där, och herregud, jag hade, man träffade på intervjuar honom ganska ofta när han spelade i Allsvenskan, i Häcken framförallt, i Malmö sen. Är lite dålig på att se ibland vem som har lite mer där bakom. Mm. För han kanske inte skyltade med det alltid, alla tankar han satt på. Mm. Och sen, alltså du sa de här Nilsson Lindelöf och så som är på den nivån. Det här är ju heller inte så där, du vet, den här galna fotbollshistorien att jag var bara runt och backpackade och plötsligt så blev jag proffs i Kambodja. Nej. Det kan ju vara kul att läsa om också. Här är ju ett seriöst fotbollsproffs, men som är lite under radarn och har liksom samlat på sig stoff, tror jag, för något som skulle kunna bli kul. Absolut ett bra reportage om man bara skulle vilja berätta allt någonting. Men med rätt styrning, och om han skulle tycka det var kul, så skulle det kunna bli en ganska rolig bok, tror jag. Så han är välkommen att höra av sig. Han är ju kanske då närmare Toto Balutto, eftersom han är med där regelbundet.
Ja, Gugge vill.
Känner du för att svika?
Ja, precis. Svik de jävlarna.
Ja,
kom
och
till oss.
Vad gäller text så kan vi ett och annat.
Ja, det kan vi. Absolut.
Så skulle kunna bli något.
Mm. Veckans avsnitt görs i samarbete med C-more. Och just nu på C-more så kan man se klassiska SHL-matcher och även titta på kritikerrosade sportdokumentärer. Bland annat Take the Ball, Pass the Ball, som handlar om Pep Guardiolas Barcelona som han tränade 2008-2012 och som kallas det bästa fotbollslaget någonsin. Man kan även se utvalda klassiska matcher för Serie A, La Liga, fotbolls-EM, fotbolls-VM, intervjuprogrammet Wikegård vs. Hockeyhjärta, Hockeylabbet, Fotbollslabbet och en massa avsnitt från ESPNs hylla sportdokumentärserie 30 for 30 och mycket mer. Gå in på cmore.se för att läsa mer om detta.
Ja, ska vi göra så det här avsnittet att vi faktiskt inte rundar coronan som det känns som att vi har gjort nu i ganska många. Alltså inte bara fly från det och stoppa huvudet i sanden. Du har ju varit lite arg här i dagarna över en del beslut som har kommit från fotbollseuropa. Och jag är Kambur, sa du häromdagen här.
Precis.
Och det snackades som en tatuering.
Ja, det gör det. Fan alltså. För den som har missat eventuellt vilka Kambur är, så är det ju ett gäng från norra Holland. Eller Nederländerna, ska man väl säga.
Vi kan säga Holland.
Vi säger Holland. Ett litet lag som har strax under 10 000 på sina hemmamatcher. En hyfsat liten stad med under 100 000 invånare. Som då spelar i den holländska andra divisionen. Och de fick sensation. Jag tror de slutade föregående säsong, typ 8 eller 9 i andra divisionen. Så fick de bara plötsligt till den här säsongen. Spela jävla fin fotboll, högt pressspel.
Det har du läst dig till. Du har inte suttit och sett.
Nej, men jag har, fan, jag har tagit till mig de här Kambur. Och så vinner match efter match. Och allting känns bra. Och så kommer coronan med, jag tror att det är 11 eller 10 omgångar kvar att spela. Och de har 10 eller 11 poäng ner till andra platsen som garanterar en playoff-plats till första ligan.
Ja, precis. De ledde ligan då och hade 11 poäng ner till strecket, tror jag. De två första flyttas upp. Så Precis. Det var ju mer eller mindre klart för uppflyttning.
Ja, det får man säga. Så kommer coronan. Och de går och väntar vecka efter vecka på vad som ska hända. När ska vi dra igång? Vad kommer hända? Och så kommer beslutet. Vi ställer in hela ligan. Vi avbryter den helt och hållet. Inga flyttas upp från andra divisionen. Inga flyttas ner från första divisionen. Och där står de handfallna och givetvis helt knäckta.
Den största skandalen i holländsk fotboll någonsin, dundrade tränaren, såg jag.
Ja. Och det vet jag inte om det är.
Kan du ranka?
Jag kan inte ranka.
Vart går den in på listan över de största holländska?
Ja, precis. Ja, just det. Ja, det är svårt. Nej, men jag tycker, och sen så kan man då jämföra, för att i Frankrike, det var ju fredags, så tog de beslutet, då var det att PSG utsågs till ligavinnare.
De har då, precis som Holland och Belgien, va, då gett upp försöken att försöka slutföra ligan som pausades.
Exakt så. Mm. PSG utses till ligavinnare. Jag tror att det är, säger, 10 omgångar kvar. De har väl 11 poäng ner till OM som ligger tvåa. Så det är långt ifrån säkert. I botten, Toulouse ligger botten sist. De åker ut. Amiens ligger näst sist. Men har endast 4 poäng upp till säker mark, om man säger. De åker också ut.
Mm.
Jag vet inte vad som är värst av de här två alternativen, men båda två tycker jag är helt obegripliga. För jag tycker, varför ska man ta det här beslutet när det absolut mest rättvisa beslutet är det mest uppenbara? Fan, spela klar säsongen när det går att spela klar säsongen.
Det vet man ju inte när det går.
Nej, absolut. Mm. Man vet ingenting om det här. Jag fattar att man gör det här utifrån det här, liksom, kan man säga, kapitalistiska ivern. Att säkerställa nästa säsongs intäkter. Det är för mycket på spel. Om man inte vet när man ska dra igång nästa säsong så kan inte klubbarna räkna med någonting och sådär. Jag fattar logiken bakom det. Men jag fattar inte det cyniska, att det nästan, det är så jävla osolidariskt mot de här klubbarna som har kanske lagt alla äggen i samma korg. Eller som i Kambuls fall, bara plötsligt får till det. Det är kanske en gång på 50 år. Nu har de varit uppe i högsta ligan, det ska man faktiskt ha med sig. Så att det inte är så, annars hade det varit extremt.
De är uppe och sticker upp då och då.
Då och då, men åker ut lika snabbt igen och så. Liten klubb. Men att de får till det, och sen så ska de berövas möjligheten att komma upp. Och nu har jag läst att de räknar med att om detta nu inte kan överklagas så tvingas de sig upp personal på kansliet. Så att de drabbas, det är ju personer i klubben som drabbas. Supportarna, fan, som har drömt om det här kanske, drabbas. Spelarna. Fan, de bästa spelarna som har överpresterat, de kanske blir aktuella, så hela laget kanske splittras. Så att detta kanske är deras chans. De kanske inte får en chans att komma upp i ligan igen på flera år. Och jag tänker så här, att om man nu har approachen att fan, det är absolut mest rättvisa. Vi har spelat ungefär 75% av en säsong. Det är väl att spela klart de sista 25%. Sen om det blir i augusti eller om det blir i september, måste vara. Man kan komprimera de sista 10 matcherna. Man kan klämma in 10 matcher på en månad. Så istället för att dra igång ligan i slutet av augusti, så dra igång den i slutet av september, så har man förlorar en månad ungefär. Men är det inte mer rättvist?
Ja, men du vet ju inte att det kommer kunna gå att göra så.
Nej, man, alltså, vet hur inte heller att nästa liga, ska nästa säsong ska kunna dra igång. Det vet man inte heller.
Nej, men då har ju den,
man inne och fuckar med den också.
Då har ju den åtminstone inte påbörjats. Alltså, jag hör vad du säger. Det påminner ju om, alltså, så som de gjorde i Holland. Påminner om hur det var i svensk hockey här för någon månad sedan, eller en och en halv månad sedan.
Mm.
Den hann ju då inte spelas klart. Det skulle spelas slutspel och det skulle bestämmas vilka som skulle flyttas upp och vilka som skulle åka ner.
Mm.
Där gjorde de ju då, precis som i Holland, att det spelade ingen roll för lagen hur det hade gått innan.
Mm.
Och det får då konsekvensen att i SHL, Oskarshamn och Leksand som skulle kvala neråt behöver inte göra det. De får spela SHL ändå nästa säsong. Och jobbigast var det kanske för Björklöven då, som jag tror ut på lite halisar hade slagit poängrekord i hockeyallsvenskan. Och till skillnad från Kambur så var det ganska länge sedan som Björklöven var uppe och fightades Löven, ja, på högsta nivå. De skulle ju kvala uppåt, men de har ganska stora chanser och flera olika försök att gå upp.
Mm.
Där blev det ju såklart ilska också. Fan, ska det här inte spela någon roll nu?
Mm.
Nej, så gjorde de där. Men nu, det kan ju hockeyfolk bättre än jag, så upplever jag ju ändå att det är inte så många som går och ältar hur det blev nu för en och en halv månad sedan, utan att man försöker nu så gott det går att ställa om till en ny säsong som ska starta här förhoppningsvis då för hockeyns del till, till hösten. Jag tyckte det såg utifrån som att det la sig hyfsat snabbt ändå. Jag vet inte hur det blir i det här fallet. Personligen så ligger det ju närmare till hands för mig att man skulle gjort som i Frankrike om det går. För där skulle man ändå kunna säga att man kan ju hamna i väldigt olyckligt läge där. Det kan ju vara ligor där det är någon som är på nedflyttningsplats som ändå har samma poäng kanske som den som är ovanför. Men då går det ändå på något sätt att hänvisa till att ja, men större delen av säsongen var ändå gjord. Det blev olyckligt att det blev som det blev. Men det låter mer rimligt för mig än att man skulle låtsas om att det inte hade spelats.
Det är det sämsta att man säger.
För mig känns det känns fel bara. Men allt känns ju fel.
Du tycker inte att mitt alternativ att spela klart, man får bara anpassa sig till nästa säsong.
Ja, men det är att man
komprimera den nästa säsong eller vad fan som helst. Skippa inhemska kupper, spela.
Det låter bra nu. Men jag är rädd att man liksom skjuter problem framför sig eftersom man inte vet hur det kommer att bli då. Blir det en andra våg då av viruset som kommer och man måste fucka, då har man två säsonger plötsligt som man inte riktigt kan spela färdigt.
Eller för så. Att du har dratt igång en ny säsong?
Ja, om det skulle bli så. Men, ja.
Låter man denna säsongen, låt den spelas klart i december om det är så. Om det pågår så här länge att vi inte kan spela fotboll.
Sen är det ju inte det som du sa, alltså, jag tycker mycket av det du säger låter logiskt. Men det du sa i början att med kapitalistisk iver, eller vad du sa, att jag fattar det. Det är ju ett rätt tungt argument. Det går ju inte att komma ifrån att det är så. Och att det spelar roll för klubbarna att de måste spela matcher. Liksom. Och det är inte lätt att begripa allt som händer nu eftersom länder uppenbarligen kommer till ganska olika beslut här. Holland och Frankrike och Belgien, vad har vi mer? Är Argentina eller något sånt där?
Ja,
precis. Där rycker de då helt att så här, vi glömmer den säsongen, vi siktar på nästa. Medan man i Bundesliga hoppas kunna komma igång nu i maj, så som jag fattar det. Premier League har ju inte gett upp. Och det är väl inte helt otippat att man ska, som så många gånger förut, follow the money. Mm. Det är väl en enklare sak ändå att dra plåstret från Eredivisie än från Premier League. Med allt vad miljardpengar från tv och så innebär. Men det är inte lätt för en annan att orientera sig i det här och veta vem gör rätt och vem gör fel. Och det känns som att ingen lösning är ju bra.
Nej.
Alla är bara dåliga i olika, på olika nivåer.
Nej, liksom. Men det känns ju som att de klubbarna som förlorar mest på det här, alltså Cambuur eller Amiens, de är ju en minoritet. Alltså man säger, visst, Ajax är också en förlorare på så sätt att de troligen hade vunnit ligan.
Svårare att tycka synd om dem.
Svårare att tycka synd om dem, absolut. Men är det så att man har någon typ av motsvarighet i SEF där elitklubbarna gör någon omröstning, så förlorar ju dem. För att de flesta tjänar ju på att bara avbryta allting. Är man i mittenklubb, man förlorar ingenting på det. Det var rätt skönt så. Okej, då behöver vi inte tänka på hur vi ska förhålla oss till det här. Utan nu har vi en period på oss och förbereda oss inför nästa säsong. När nu ändå den börjar.
Ja, alla är väl förlorare i någon mån. Men vissa är ju större. Liksom.
Absolut. Ja. För jag tänker så, i andra änden då, om man tar den holländska ligan igen, så har vi Alan Pardews. Ado Den Haag då.
Ja, just det, han är där ju. Ja.
Som ligger näst sist.
Ja, och sen så Valvik.
Finns det, Valvik, som, precis, som är ännu sämre då. Ja. Som har liksom, det är två klubbar, i alla fall Ado Den Haag, som har underpresterat och som har varit en rätt illa skött klubb i ganska många år. Bara att man anställer Alan Pardews säger väl någonting. De straffas inte överhuvudtaget. De belönas och får nästa säsong fortsätta lira.
Ja.
Amiens som har 4 poäng upp, det är 30 poäng kvar att spela om. 4 poäng upp, de straffas. Jag tycker det är så jävla vidrigt. Alltså.
Ja, det är klart det inte är bra. Alltså det är väl ingen som tycker.
Nej, allting är ju, ingenting är bra. Inget beslut är bra, absolut, det fattar jag. Men det är beslutet att man spelar klart någonting som har pågått så länge och som kan få så stora följder för så många klubbar. Det är ändå det minst dumma av de här tre alternativen.
Coronamästerskapet, vet du vad det låter som? Det låter som en av alla de här olika delturneringarna i Brasilien som man aldrig riktigt lyckas hålla isär.
Ja, precis.
Det är alltid så stökigt där, att man är mästare i olika delstater. Och så coronamästare 2012.
Ja. Nej, du hör Johan, jag är inte nöjd alls med detta.
Nej, och så Sverige då. Där är det ju inte heller lätt att bli klok på hur man ska tänka. Nu har vi då ett läge där SEF fortfarande, och vad det känns som allt mer, hoppas, kanske räknar med spel då i juni.
Ja, senast, det var väl här sent på söndag kvällen, så kom det väl lite rapporter om att nu räknar man med att man ska kunna lösa det här med då en seriestart mitten av juni.
Ja, och samtidigt så läser man då en intervju i DN med vår statsminister som säger att han är negativ till inrikesresor över sommaren. Överhuvudtaget utrikesresor, nej. Men var även skeptisk till inrikesresor om det var en så bra idé. Pratade återigen om folkvett och så. Så ja, vad ska man tro? Liksom, jag tycker det är skitsvårt. Jag förhåller mig just nu till coronan och fotbollen lite som jag brukar göra till Zlatan. Du känner säkert igen det, att om man träffar någon sån här Leif Bork-figur som bara dundrar på och säger att Zlatan verkar vara en idiot, då vill man ta Zlatan i försvar och nyansera. Och för att
jag tyckte Borken om det här med Björklöven. Och... Ja. Du följer väl honom?
Ja, bra fråga. Ja, det är mycket, han är mycket inne på liksom klimatet och sådär. Ja, lite av hans pappas gamla dagböcker om att det var...
Lika minst, kallt.
Minns han ovanligt varmt i februari 1951 och så. Jag har missat vad han har för uppfattning i Löven. Men när det kommer sådana och dundrar på om Zlatan så vill man ju gärna nyansera. Medan när de kommer någon och säger att vilken king han är och skön så vill man säga att ja, men han har kanske en del beteende som är klandervärt också. Mm. Igår när jag var i tennishallen så var det en farbror där som hade spelat och han vet vad jag jobbar med. Så han frågade sådär, vad skriver ni om nu? Och så, så sa han att varför kan de inte bara dra igång nu? Jag fattar inte, är det så farligt? Mm. Ja, då vill man nyansera och säga så här, men det är inte så enkelt. Och sådär, Sverige är stort och andra våg och folksamlingar och allt sånt. Mm. Medan när det kommer någon och säger helt tvärtom så att så här, vi kan inte spela någon fotboll alls. Mm. Ja, då vill man nästan ta det andra.
Absolut.
Eller så blir jag. Och ja, det, är väl ett, det är väl liksom ett exempel på att man själv faktiskt inte riktigt vet. Mm. Liksom. Och man pendlar lite från dag till dag. Men jag förstår inte hur jag ska orientera mig i det här lite när det står en statsminister och säger att vi ska inte resa helst i sommar. Men det står fotbollsfolk och säger att det här ska komma igång nu.
Mm.
Vad händer om ett lag har en spelare som plötsligt blir smittad? Ska det laget isoleras då? Vad händer i så fall? Det man är rädd för är att när det här startar, dels finns en håglöshet, det gör det hos mig i alla fall tyvärr, att man så här längtar efter fotboll men också är lite rädd för vad blir det för fotboll?
Mm.
Är det någonting som jag kommer kunna engagera mig i eller blir det bara olika typer av kaos och problem? Och kommer det bli jättemycket sådana där folk känner sig orättvist behandlade och man tycker att det inte är fair game. Så dels är det det och sen är man ju också, kommer det sättas igång någonting som sen kommer behöva avbrytas efter ett tag.
Mm.
Vad är det för någonting vi till varje pris ska sätta igång nu?
Precis. Ja, för man riskerar ju någonting. Om man är för ivrig nu och drar igång någonting, då har man också dragit igång någonting som är jävligt känsligt sen eventuellt. Men man ser en gång Cambod eller Amiens, de kommer ju dra detta, de ska överklaga detta. Båda klubbarna har redan varit tydliga med det, att vi ska fan slåss för det här, detta är inte schysst.
Kan det gå till KAS?
Det skulle mycket väl kunna gå till Lausanne. Rätt igen där med det bara. Nej, men tänk ett liknande scenario, att AIK kanske, stor klubb, många supportrar, inleder jävligt bra eller jävligt svagt. Man spelar kanske 15 omgångar, sen så kommer en ny våg i höst. Allt blir uppskjutet de här veckorna man går och väntar. Och sen så kommer beslutet att nej fan, nu fryser vi den här säsongen. Nu räknas den här som man gjort i Frankrike. AIK åker ur. Du vet, fan det blir ju revolt ju.
Menar
i Sverige, där det är medlemsägda föreningar, med det supportertrycket, vet, det är kalabalik alltså. Ja. Så drar man igång någonting så är man medveten också om vad fan man måste ta beslut om sen och vilka följder det kommer få.
Förhoppningsvis så kan det ju bli, alltså när dimman lägger sig, alltså på lite mer längre sikt, så kan ju en förhoppning vara att vi ställer lite större frågor kring vad vi vill ha för fotboll och fotbollssystem och sådär.
Ja.
Men närmaste tiden när det väl blir fotboll, det enda man kommer veta är att ingenting kommer vara optimalt. Inte sportsligt och inte liksom publikmässigt och kanske ens rättvisemässigt. Köper man inte det när... Så här, om vi ska ha en gång en säsong nu i Sverige och den kommer igång i juni och klubbar vill ju verkligen att det ska bli så, för de behöver tv-intäkter och alla andra intäkter också.
De behöver sina dollars.
Ja, det är klart att de gör. Mm. Om man absolut vill ha igång fotbollen då, då kommer man också behöva acceptera att det kommer uppstå saker som känns orättvist mot den.
Mm.
Som vi inte vet nu ens en gång, men när man upplever som att men vi har ju inte alls samma förutsättningar som dem. Vi som var tvungna att ta en träningspaus här plötsligt nu för att här uppåt i våra trakter av landet så kom det lite senare, det större virusvågen.
Mm.
Det kommer ju uppstå en massa sådana saker där det finns möjlighet att säga stopp, det här är inte riktigt rättvist. Om man inte köper att det här kommer att bli liksom ganska kaotiskt och helt, helt annorlunda, då får man det jobbigt. Så ivrar man efter att sätta igång så kommer man bli lite mindre lyssnad på sen om man gnäller över sådana saker, tror jag.
Precis, det känns nästan som att samtliga klubbar i Sverige som vill dra igång i mitten av juni, då borde skriva på någon typ av kontrakt. Så här, vi får inte lov att klaga och gnälla och vara arga för att saker är orättvisa. Eller för, man får bara leva med att denna säsongen drar vi igång i mitten av juni. Det kommer vara kaos.
Mm.
Det får vi räkna med. Och det är bara den som reder ut kaoset på bästa sätt som kanske går segrande ur det.
Mm.
Alla de andra kommer att vara förlorade på något sätt.
Kommer du åka till Cambod när du får tillåtelse och sen åka utrikes?
Stå i den klacken alltså, med hela halsduk uppe i luften och sjunga allt vad jag kan. Alltså. Det är mitt nya lag, Cambod. Ja, ingen aning politiskt var de står. Jag vet inte. Men jag älskar de jävlarna.
Kambur till I die. Jag skulle vilja prata lite om hatlag som fenomen.
Är det Spurs?
Du, jag sitter ju här och dricker kaffe ur en Spurs-mugg, ser
jag. Ja, jag ser det.
Hade jag inte ens tänkt på. Jag tar ju alltid bara någon i skåpet.
Ja, det... Patrik, vår gamla, som har lämnat, nej, inte lämnat oss. Det låter så, som att han har gått bort.
Firman.
Lämnat firman, som var stort Spurs-fan. Lämnat kvar den där muggen på redaktionen.
Just det, och det blev så att jag drack kaffe från den idag då. Ja. Det är ju dåligt för en gammal Arsenal-fantast, men så råkar det bli. Mm. Jag hade inte tänkt att prata om Spurs, eller de kanske kommer nämnas. Alla har ju olika hatlag. Jag vet inte riktigt, det var nog lite olika skäl till att jag kom att tänka på hatlag som fenomen. Till att börja med så läste jag i veckan som gick här lite om Evangelos Marinakis. Har du koll på honom?
Absolut, Olympiakos starke man. Även väl också Nottingham Forest starke man.
Ja just det, det hade jag inte ens tänkt på.
Coronasmittad.
Ja, just det. Var det efter att de hade mött Arsenal just så kom det rapporter på...
Ja, det var precis det. I den vevan där. Precis innan Europa League blev cancelled. Så. Ja.
Och dessutom efter det nu så har han då fått anklagelser riktade mot sig. Han är då Olympiakos starke man.
Revolverman va?
Det vet jag inte om han är. Vad syftar du på då?
Ja, men det var inte han som hade en revolver i byxlinningen.
Nej, det var ju Pauk.
Det var ju Pauk.
Ja, ja. Ja, det finns ju en del.
Här är fängordningen.
Ja, det finns ju en del grekiska presidenter som har nära till känslorna.
Ja.
Och till revolvern ibland kanske. Nej, han är ju då ägare av Olympiakos och han har då fått anklagelser riktade mot sig om matchfixning. Och det är inte första gången. Jag var nere i Aten och skrev ett reportage 2016 om egentligen om AIK Aten som då precis efter en kris var tillbaka i högsta ligan med Jakob Johansson på mittfältet och Gus Poje som tränare. Jag har hunnit gå några tränare sedan dess, som det brukar vara. Men lika mycket handlade det kanske det reportaget om föraktet och hatet som fanns mot Olympiakos då, bland alla supportrar som inte var rödvita, vilket är en del. De var ju otroligt dominerande och har varit, kanske framförallt på 2000-talet. Jag tror att de mellan 97 och 2016 vann alla titlar i ligan, utom två kanske, eller om det var tre. Fruktansvärt dominanta och konspirationsteorierna har ju stått som spön i backen. De blev ju såklart impopulära för att de vann så mycket, men det var också väldigt mycket misstankar riktade mot hur Olympiakos hade tagit alla de här titlarna. Där kan man ju prata en del med Panathinaikos fans om man vill också, eller till PAOK fans för all del, där man menade att Olympiakos har gjort allt ifrån att rigga matcher, muta domare, se till att förbundet har stängt av rätt spelare så att säga när det har passat. Argast var ju AIK över säsongen när Rivaldo var där och spela och då AIK faktiskt vann ligan med 2 poäng för Olympiakos, då förbundet plötsligt kommer på att oj oj, här är ett mindre grekiskt lag som i sin oväntade segermatch mot Olympiakos tidigare på säsongen tydligen spelade med en otillåten spelare, då får vi ändra resultatet och ge 3 poäng till Olympiakos, och så smög de vidare och vann titeln då. Och Rivaldo blev sur och drog till Uzbekistan och spelade fotboll istället.
Topplocket och väck.
Som man gör.
Jävlar, nu tröttnar jag.
Du vet hur det blir.
Enough.
Då drar man till Uzbekistan.
Ja,
där det ju inte alls finns sådana problem, säkert. Det var jättemycket sånt då. Och nu är han då under lupp igen. Jag intervjuade bland annat en domare som kallade sig själv för Galna Vargen. Han hade ett stort yvigt skägg och var känd då i Grekland för att han, till skillnad från många andra domare, inte lät sig kuvas. Han hade som rutin att han alltid värmde upp framför hemmaklacken för att liksom komma i rätt stämning. Och han drog sig inte för att ibland när han blev häcklad, häckla tillbaks. Hände till och med att han liksom gav sig in och det blev en råkur någon gång. Men han fick respekt i domarkretsar för att han ansågs vara opåverkbar. Och så var det en match då, det här är enligt Galna Vargen själv, dåligt att jag inte minns hans riktiga namn. Som Olympiakos skulle spela mot Chanti, tror jag det var. Där han enligt egen utsago blev approcherad före match. Och där han fick order om att favorisera Olympiakos. Jag vet inte om det var en kuppmatch eller så. Han gjorde då inte detta. Blundade istället för några enligt Olympiakos solklara straffar. Olympiakos vansinniga. Och i det lilla bageri som hans familj ägde i hans grekiska hemby. Så kastades det först in en sten. Och sen så detonerade en bomb inne på bageriet. Ingen skadade, men Galna Vargen slutade döma och blev politiker istället. Olympiakos är ett ganska bra exempel på vad ett hatlag kan vara då. De har ju dels segrarna för sig. Om vi ska försöka kategorisera här lite, Anders, varför ett lag blir hatade. Jag vet inte om vi ska ta bort givna saker som att rivaliserande lag inte gillar varandra.
Mm.
Alltså AIK, Djurgården eller ja, för all del Arsenal, Spurs eller så. De är ganska givna, va?
Mm. Ja, men kategorin som jag har tänkt på lite grann, och det är säkert många andra som gjort det i de här The Last Dance-dagarna. Det är ju den här kategorin som Detroit Pistons. Nej, men de symboliserar det här i alla fall. Att Detroit Pistons, de är liksom, ja, du vet, The Dirty Leeds och Don Revy.
Ja, absolut.
Lite liknande så, att de spelar på ett sätt som är jävligt liksom, som bryter mallen för hur ett lag ska spela basket. Inte det beautiful game, inte jogga bonito.
Nej.
Riktigt, utan de går in kompromisslösa, sätter tacklingar, faular. De har inga problem med att få ett par spelare utfaulade i en match.
Man får uppfattningen i dokumentären också att det kanske tilläts betydligt mer, vad är det här, tidigt 90-tal eller skarven 80-90-tal, och att de kunde komma undan med grejer som skulle varit svårare idag, va?
Verkligen så, men de lyckas. De vinner väl två raka NBA-mästerskap 89 och 90, och deras tränare Chuck Daly var ju faktiskt också, vilket man glömmer bort lite, han var ju förbundskaptenen OS i Barcelona 92, i Dream Team.
Just det.
Och där spelade de inte den typen. Det var ju liksom Harlem Globetrotters istället. Det var ju liksom tricks, joxa med trasan, spela. Men
nu när du säger det, jag tror det var lite känsligt sådär att han var det. För att han just hade stått för någonting som Dream Team ville vara det motsatta.
Lite så tror jag det var. Men han var ju känd, och efter, nu har han gått bort, men de har, många spelare under Pistons era när de var så framgångsrika, har vittnat om att han var ju en otroligt, den här typen av, inte hårtorkstränaren, men väldigt mycket av en inspiratör. Det var ju väldigt mycket känslor, väldigt mycket höga krav, och han var ju så jävla inlevelsefull under matcherna så det smittade av sig. Så att han var ju inte den metodiska, lugna, fina tränaren.
Nej.
Så att han fick säkert anpassa sig ganska mycket när han var med de stora, fina stjärnorna som inte stod för den här dirty basketball.
Nej, och det som var intressant att lära sig mer om när man såg dokumentären och just det där lilla avsnittet om Pistons var ju att de tycktes omfamna rollen som bad guys.
Precis.
I alla fall, jag vet inte om det är hur mycket efterhandskonstruktion det är, men de fick, den rollen var ledig att spela. Det fanns redan innan Lakers och Boston Celtics och giganterna där med Larry Bird och Magic, att här finns det möjlighet för oss att ta titlar på ett annat sätt.
Precis.
Och så väljer vi att omfamna att vi är på det här sättet. Ja. Lite som Crazy Gang fast bra.
Exakt så. Exakt så. Ja, precis. Nej, men den här, om de spelar en brottar basket så var det ju brottar fotboll ett tag. Det var väl, var det Jonas Tern som snackade om IFK Göteborg?
Ja, att det bara var brottar fotboll. Fan, ja, vad den satte sig ändå.
Ja, precis. Och ja, de var väl hyfsat bra då, Blåvitt. Det var väl under stadietiden, va?
Ja, jag vågar inte riktigt säga exakt det, när det var.
Det var lite, men lite fallande formkurva på Blåvitt under stadiets tid. Men, och de var inte så framgångsrika. Det var inte så att de var dominanta på något sätt i svensk fotboll.
Då blev väl impulsen att slå ifrån sig att vi spelar inte alls någon brottar fotboll.
Nej, lite så. Nej. Precis. Men den här typen av lag som man kan hata för att de spelar på ett så himla, ska man säga, konservativt sätt.
Ja, det känns nästan som extremt sätt.
Extremt sätt. Mm. Ja, där kan man ju folk enas i hatet på något sätt. Man får alltså supporter från andra lag kan på något sätt enas i en samma fråga. Just det, de här Detroit Pistons, de är svin.
Ja, och är de dessutom svin och samtidigt bäst, ja, så har man ju en komponent till förstås.
Absolut.
Sen kan ju jag vara ganska förtjust såklart och tycka att det är ganska roligt med regionalt hat.
Mm.
Och särskilt alltså en klubb som på ett riksplan framstår som harmlös, charmig. Alltså då kan man nästan se en kedja sådär. Om du tänker dig Åtvidaberg, när de är allsvenskan. Det är ju inte många där av andra supportrar, kanske Norrköping lite, som tycker illa om Åtvidaberg. De ses ju som ett rätt charmigt lag, va? Mm. Från ett litet ställe med fotbollskultur och som inte har den största börsen men ändå gör bra ifrån sig. Gjorde. Nu är de ju nere. Mm. Men jag är ju uppväxt med Åtvidaberg nästan som ett hatlag då.
Mm.
Som ibland var de i samma serie som Motala och de var alltid mycket bättre. När de kom till Motala och spelade inomhuscup eller så, så var vi ju på läktaren där och glödde ett hat och hoppades att Åtvid skulle släppa in ett mål. Och de var ju liksom ett stjärnlag då i vår kontext.
Mm. Men samtidigt är det någon typ av indoktrinerat hat.
Ja, men det är roligt med kedjan va? För då tänker man sådär att Motala AIF i sin tur då, där finns det lite mindre klubbar i Motala som verkligen hatar de här. Där är de stora stygga vargen. Det vore kul, man kan nästan se den här kedjan ner till vilket är det enda laget som inte har någon under som hatar den. Mm. Alltså Örebro brukar vi säga så här, de rör inte upp så mycket känslor, men säg det till en gammal DG-forsare. Mm. Och DG-fors som alla tycker så mycket om, det är klart att det finns lag i trakten där som tycker att de alltid bara har sopat rent på talanger.
Ja, just det.
Det är kul att tänka sig va, hela vägen ner.
Absolut. Jag menar i Malmö, med IFK Malmö som är en gammal skadeskjuten fågel, kanariefågel då.
Ja, precis.
Och med Malmö FF, men det finns fortfarande Malmö FF som inte bär gul. Tony Ernst är väl den?
Ja, och de glömmer ju då inte den här gamla oförrätten där, jag har inte exakt koll på det här, men IFK Malmö tjallade väl på något sätt om de gamla amatörreglerna som gjorde att MFF straffades, och det ser vissa till att vårda fortfarande det hatet.
Man behöver ju också liksom ha någonting att hata, det är ju mänskligt på något sätt.
Ja, ja.
Men det, Freud pratar väl om den här projektion. Där man liksom måste på något sätt hitta någonting och enas vid. Nu förklarar nog Freuds teori otroligt svårt. Psykologi, människorna behöver inte rätta mig. Men ni förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår vad du menar. Det är ju en fin scen i Christian Downs gamla reportage om IFK Malmö. Vi skrev om dem, kan det ha varit 2010? Då var de rätt kraftigt på dekis då. Säg att det var division 3 eller någonting, jag gissar. Men då tyckte jag det var roligt att man kunde se, då var det några MFF-gubbar då som stod och följde en MFF-träning vid räcket där, så som många gör. Och så kommer Christian dit och förde IFK Malmö på tal. Och då kan man ju tycka då att de här har inte varit ett hot mot er på hur länge som helst. Och nu har de inga pengar och det har gått åt skogen och de spelar långt, långt ner. Men hatet glödde ju ändå. Mm. Det var ju någon liten gubbe som nästan fick något utbrott där. Och bara saliven sprutade. Så här, skicka ner dem bara. Ner till grusplanerna i sexan. Så. Ja. Det är ju kanske både lite tragiskt men också lite roligt.
Mm.
Regionalt hat då. Men du var inne på kategorin överlägsna lag.
Ja.
Överlägsna lag blir ju i princip alltid illa omtyckta. Mm. Sen kan de ju bli det i olika grad. Tar man Bayern München då till exempel. De har ju klart flest supportrar i Tyskland. Men det vet man om man har varit på fotboll i Tyskland med andra lag. Att plingar det från tavlan och Bayern har släppt in ett mål, så blir det lite jubel på arenan. För att det här kan vi enas om, att det här laget är de som alltid kommer med sin tjocka plånbok, dränerar mindre lag på sina talanger, dessutom är lite stöddiga kanske, och så vinner de ju nästan hela tiden. Då har man en viss stöddighet va?
Mm.
Du sa Barcelona, kanske när de var som bäst runt 2010 och några år efter, då har man ju dels att de var bäst som gjorde att folk tyckte illa om dem, men där kanske också fanns, vad har vi att lägga på där, en viss präktighet kanske.
Ja.
Och att de liksom ansåg sig som att de just stod, alltså okej, okay, man gillar inte när det inte är The Beautiful Game, men när någon påstår sig spela The Beautiful Game så kan ju det också sticka i ögonen att sådär, då vill man verkligen se den falla va. Det är väldigt ovanligt att man ser överlägsna idrottare eller lag som har ett generellt sätt att folk gillar dem ändå.
Mm.
Federer är väl speciell där, till exempel.
Sen så är det väl då en annan kategori, är de här klubbarna som från en säsong till en annan plötsligt blir stenrika och värvar ihop ett kanonlag.
Mm, vad har vi där?
Ja, men Chelsea, det var de som satte igång det med Abramovic i början av 2000-talet.
PSG då förstås.
Ja, och sen så kommer City och sådär. Och
Notts County, när Svennis skulle in där.
Fina gamla Notts County.
Ja, väldigt roligt. Kommer du ihåg det? Det var ju inte länge han var där. Han ansåg sig väl bli lite blåst där va?
Ja, det var lite en sol och vår historia där.
Ja, men när det fortfarande var aktuellt så var ju Tord Grip med fortfarande. Och då var det aktuellt att Notts County var intresserad av Mattias Ranegi ett tag.
Mm.
Och jag tror Tord var att titta på någon match. Det var Häcken på den tiden. Och så fick han frågan vad han tycker om Ranegi som spelare. Skulle han kunna passa i Notts County? Och då svarade Tord Grip bara: Mattias Ranegi, spelare, jajamän. Jag vet inte varför det stannade kvar, men det var. Och han kommer ju aldrig till Notts County. Manchester City också såklart.
Absolut. Ja. Ja.
Och sen har vi dem såklart där andra supportrar tycker att här finns det ingen tradition eller kultur som ju verkligen kan bli föraktare Red Bull-klubbarna förstås. Särskilt om man går in då och gör anspråk på klubbar som har haft tradition.
Ja.
Lokomotiv Leipzig eller i Salzburg eller vad det nu kan vara.
Mm.
MK Dons såklart. Och för all del kanske AFC Eskilstuna.
Ja, gud, ja.
Östersund vet jag inte vad man ska... De har så mycket i sig.
Det med egen liten kategori på något sätt.
Ja, de fick väl också lite lida av att de inte... Ja, att de bildas 96, en dålig start i början. Det kan man ju inte rå för.
Nej.
Men det kommer ändå vara en nackdel. För folk gillar att sjunga om fornstora dagar. Och hänvisa till att vi fanns redan då och då och då.
Mm.
De klubbarna har vi absolut. Sen har vi ju kanske lag som blir föraktade. Var lite mer vanligare förr på grund av sina supportrar.
Mm.
Och då menar jag inte just kanske AFC-supportrar som också kan vara föraktade. Utan kanske så som det var för Millwall. Vet inte hur mycket det gäller än, men där man får ett rykte om sig att de är huliganer helt enkelt och är farligt och otrevliga. Så kan det ju vara. Och sen har vi ju då lag som blir föraktade genom sitt sätt att spela fotboll på.
Mm.
Lite snuddat vid det, men här behöver det ju inte heller bara gälla lag som är bäst. Tar man Egil Drillo Olsen så var ju han otroligt framgångsrik med Norge. Och med VM 98. Men det minns ju säkert du också att det samtidigt pågick en diskussion om att är det verkligen så här fotboll ska spelas.
Mm.
Det ansågs då vara primitivt med ja, långa bollar och Drillo gillade ju att förklara hur få sekunder som krävs för att man ska kunna skapa en målchans. Och han var ju faktiskt före sin tid där när han, jag minns att han var ute efter att det är nästan bättre att ge bort bollen. Det är det som det pratas om nu.
Mm.
Som något helt sådär otroligt när Billborn säger att ja, vi kan nästan ibland vara medvetet smart att ge bort bollen med flit för att vinna den högre upp. Det var ju Drillo tidigare.
Ja, men det kändes som väldigt mycket 2019 i svensk fotboll och prata om det. 2020, nu hör vi inte så mycket från Billborn. Jag skulle nästan kunna tänka mig att nu är man förbi det. Nu är det någonting nytt.
Ja.
Lite så. Ja. Men Tony Pulis, Stoke-tiden.
Ja, absolut.
För lite mer uppdaterad Burnley idag. Sean Dyche. Lite samma. Långa bollar på Bengt. Det är Drillo-fotbollen.
Mm. Långa bollar på Bengt. Ja. Den står sig.
Ja, den är nog tydlig.
Ja. Sven Rubins.
Ja.
Det kan man fortfarande se. I andra halvlek blev det lite väl mycket långa bollar på Bengt.
Ja.
Kan en superrätta tränare säga.
Fast man hör inte ens SVT-inslag.
Nej.
De skulle ju inte dra den.
Hur mycket vet vi om den låten? Är den självupplevd från, från Sven Rubins?
Vi borde veta detta. Vi gjorde ju detta för en gång Christian Daun som skrev om IFK Malmö. Han gjorde en liten blänkare. Säkert 10 år sedan.
Med Svenne.
Ja, vad fan var det? Det var någonting hur den låten kom till, inspirationen.
Jag tänker tillbaks på min korta sejour. En 12-årig grabb i fotbollsskor. Som back, jag fick instruktioner. Jag skulle kämpa och springa och bara slå långa bollar på Bengt.
Mm.
Sen är det en stark avslutningsvers där, när det är cirkelslutningen. En dag för inte länge sedan gick jag ner till fotbollsplanen ner. Döm om min förvåning, vem tror ni att jag ser? Jo, Bengt som blir tränare nu på äldre år. Och center är hans egen grabb, Bengt junior.
Fan, jag är ännu imponerad. Jag måste säga att jag är imponerad att du kan citera, du kan låttexten till Anna.
Jag tror
utan att du har inte fuskat på något sätt. Här.
Nej, det har jag inte. Jag hade den på Maxi-singel. Jag tror antingen var det en A-sida eller så var det Folk eller Dunka Dunka som var A-sidan.
Men alltså, Bengt
junior. Jag har sett Sven Rubins live.
Fan, ändå lite av en revansch.
Ja.
Får man säga?
Ja, verkligen. Den skulle man vilja grotta i lite.
Ja.
Okej, långa bollar på Bengt.
Mm.
Drillos, Norge och för all del Stoke och sådär. De har ju folk ganska bra koll på, tror jag.
Mm.
Jag tänkte att man på temat istället kunde berätta lite grann om Cambridge United.
Mm.
Som väl för en rätt tynande tillvaro nu. Ganska Sunderland till Idai-kompatibla. Skulle kunna dyka upp där i något svep.
Mm.
Men... under några år tidigt på 90-talet så var de lite att räkna med. De gick på kort tid från engelska fjärde divisionen till att bara vara en match ifrån att nå den då nystartade Premier League.
Mm.
Vilket var en stor sensation då. Och mannen bakom det här storverket var John Beck. En ganska ung tränare med extrema metoder får man säga. De hade bland annat en ung Dion Dublin då i laget som lite fick ett genombrott i Cambridge. De spelade då till att börja med på det här sättet med extrema långbollar, primitivt men effektivt. Och spelarna blev liksom undervisade inför matcherna av där han försökte slå i dem hur få sekunder det faktiskt krävdes för att skapa en målchans. Och han tejpade upp lappar över deras rätt slitna träningsanläggning där det stod "Simplicity is genius". till och med på toalocket tror jag det stod det. Man skulle liksom bli indoktrinerad med att man inte ska göra det för svårt för sig. En väldigt tydlig plan.
Vi kan ju skicka till Elin Rubensson.
Ja.
Kanske kan gravera in det på någon skärbräda.
Ja.
Alltså, simplicity is
genius.
Is genius. Ja,
ja. Ja. Då ska John Beck stå då som...
Ja, precis. Ja, inte Elin Rubensson.
Nej, hon kan ta den. Ja. Jag tror inte att han kommer märka det.
Nej.
Det stod de för då. Och med extremt fokus på fasta situationer också nöttes det till i absurdum till att de behärskade det till fullo. Och så började de marschera då genom divisionerna. Och eftersom de spelade på det här långbollaktiga sättet och aldrig ville använda sig av mittfältet så såg de också till att lag som kom till deras arena skulle kunna passa bollen så lite och så dåligt som möjligt. Så träningen före match så fick spelarna alltid order om att i princip förstöra mittcirkeln, eller mittdelen på plan. De gick ut där med skruvdobb och bara drog upp
tovor. Upp det.
Ja, det skulle liksom inte kunna gå och rulla en boll där vettigt, så man tvingades in.
Det är ändå next level, Vångavallen, och inte klippa gräset.
Nej, det gjorde de också.
Långt, högt gräs.
Ja, ganska avancerat också i vissa... De klippte det liksom ojämnt. Mm. För de hade då, förutom att de körde sina långbollar, så de enda som egentligen hade order om att gå fram var yttermittfältarna. Slå inlägg då vid kortsidorna. Mm. Så där lät de gräset växa så att bollar dit skulle stanna upp så att de skulle hinna upp dem före kortlinjen. Mm. Så ganska avancerade instruktioner till någon gammal planvaktmästare där som fick gå. Och det var bara en av ganska många mind games som då John Beck sysslade med. Det var inget varmvatten i gästernas omklädningsrum.
Nej, det är en klassiker.
Nej, det är en klassiker. Och jag blir liksom fascinerad när man gör sig så stora ansträngningar för ganska små saker. Det ingick då te. Att man skulle bjuda motståndarna på te. Det ingick att det ska stå en termos där med te. Då öste de ner socker i motståndarnas te. Så det blev inte drickbart helt enkelt. Mm. Och samma sak där. Ingen varmvatten till teet. Bara sådana små grejer som får en att liksom svära och bli på dåligt humör. Mm. Bollar såklart. Innan de gick ut till match så hemmalaget ska stå för bollar som motståndarna ska värma upp med. De bollarna såg man till att lägga i ett badkar fullt med vatten så de skulle bli tunga och jävliga. Och så fick bortalaget värma upp med de bollarna då.
Mm.
Massor mer sådana här saker som skulle göra motståndarna på riktigt, riktigt uselt humör.
Mm.
Och sen börjar då matchen och då är det inget roligt spel som väntar dem heller. Jag kan ju sakna det där så jävla mycket. Det går ju nästan inte att göra idag.
Nej.
Jag förstår, det är inte snyggt då. Men lite som Pistons så gör man vad man kan. Skillnaden då, Cambridge var ju inte lika bra som Pistons. Nej. Men de var en match ifrån att gå upp till Premier League. Och så blir det intressant att se vad som händer på läktaren bland de egna supportrarna. Alla kan ju se här att vårt lag spelar ganska extremt. Och det sägs från andra lagsupportrar och det står i tidningarna. De kallades för Dracula för att man ansåg att de sög ut blodet från fotbollen.
Mm.
Samtidigt då, mitt Cambridge, de vinner plötsligt.
Ja.
Och plötsligt går det bra. Och jag antar att även om diskussionen fördes, de flesta såg nog segrandet som att det var viktigare än hur det gick till.
Mm.
Men det är ju, ja, det är ju en annan tid såklart. Det här är ju 30 år sedan. Men man kan ju inte se det hända ens idag.
Nej.
Att någon ska, liksom, särskilt den lilla klubben då. Mm. Det vore ännu roligare om någon som redan är bäst, om Barcelona skulle börja göra så här. Då skulle man ju kunna nå en Olympiakos börjar även med de här grejerna.
Ja, just
då når man ju en ny nivå av hat.
Ja.
Men där, eftersom de är någon slags rebell, så går det ju att känna för att ja, men, håll ni på lite så här.
Mm.
Och det blir en tydlig och bra story liksom.
Ja, ja, men det här med att bemästra the dark arts alltså utanför, alltså i det, allt det som Cambridge gör med planen och i omklädningen.
Det är inte fusk,
men... Det är inte fusk, men man testar liksom hela tiden. Men man måste också känna att om det var, vad sa vi tränaren hette?
John Beck.
John Beck. Om det är han som är masterminden bakom det här hela tiden, som är drivande, som säger till vaktmästaren att klippa gräset på ett sätt, som säger till någon annan som ska servera teet att dopa det med socker och så. Måste lägga så otroligt mycket tid på saker som är egentligen så långt utanför fotbollen. Man kan bara ta in ett riktigt svin egentligen som tränare på så sätt. Som bara bemästrar allt runt omkring.
Och få spelarna med på tåget och känna att så här, folk kommer tycka illa om er. Och de kommer inte illa att komma hit. Nu gäller det att ni accepterar den rollen och spelar den fullt ut.
Ja, precis. Så man måste ju nästan ha det som Mourinho hade i sig lite grann när han slog igen och sådär. Att han fick sitt lag att hata alla andra. Han fick också alla andra att hata hans lag.
Mm.
Så att det var en tydlig fight. Det var jag mot alla och alla mot oss.
Ja.
Det måste man ju också få in i den här truppen. Att fan, vi ska gilla läget. Var hatade?
Ja, ofta är det ju bara liksom små grejer när man kommer till en svensk kontext. Var det Andreas Thomsson när han var tränare som såg till att fönstren stod öppna i bortalagets omklädningsrum så det skulle vara lite draget där inne. Jag menar, det är ju rätt svagt ändå, även om jag kan uppskatta ansträngning också, att man såg till att bommen alltid var nedfälld när bussen kom.
Precis.
Så att de skulle behöva gå ut och ringa någon.
Precis.
Ja, jag kan ju gilla det ändå.
Ja, absolut. Men var det syrianska? Det var snack om att fläkt
Ja, ventilen var nära en, så att det kom in lite kebablukt.
Ja, vad fan, ja, men det var väl bara lite gott
man, ja, visst, man skulle då bli hungrig och ofokuserad.
Så jävla svagt alltså. Det kan ju mycket väl ha effekt att fan vad gott, vi käkar kebab efter matchen.
Ja, ja, visst. Så här. Jag vet inte, David Wilson, när han härjade i Ljungskile, ja, är liksom det närmaste jag kommer att tänka på, som gillar den här typen av att spela rollen som att folk tycker att jävla var jobbigt att komma dit.
Mm.
Dels kanske så stod ju han också för en fotboll som inte riktigt var the modern game. Mm. Ganska primitivt, va?
Ja.
Och där var det också sådär att man lät gräset växa. Och jag vet att han också gjorde det där med fotbollarna. Han hade ju något när AIK var nere i Superettan och Rickard Norling tränade laget, så var ju de storfavoriter såklart när de kom till Ljungskile. Då såg David Wilson till att ge dem, han gav dem inte blöta bollar då som i Cambridge, men han gav dem gamla slitna luntor.
Mm.
För han hade då sett att det stod att bollarna måste vara godkända, men det stod inte hur gamla de får vara.
Mm.
Och så sa han då att Rickard Norling tog det här på rätt sätt.
Mm.
Att han var en garv åt det. Och då blev Wilson sur, för de menade, fan det bet inte riktigt. Mm. Medan att när Norrköping kom dit så började de gnälla och då vann vi. Idén är ju på något sätt att man lite ska ha mentalt 1-0 då,
mm,
redan innan matchen börjar. Men sen dess, jag ser det liksom nästan aldrig. Det kan ju, utan man har ju bara... Och även när Lund ofta frågar, vad brukar du höra på plan? Ja, det är sällan de säger någonting.
Mm.
Ofta är det ju så här, det är inte så mycket som man kan tro. Eller sådär. Och utanför, nästan ingenting. Och därför särskilt så där kan det vara rätt kul att läsa om en sån här Cambridge-saga. Mm. Som liksom genom de här rätt fula metoderna, där det inte är fusk, men det är på gränsen hela tiden.
Mm.
Och se vad man ändå kan åstadkomma med den typen av psykologi.
Det var väl vår kära gamle spelare, kan du höra, Per Texas Johansson, som försökte någon gång lite krystat kanske också prata om att det fanns vissa klubbar som försökte lura in en i lyx.
De var bjuda på så mycket grejer.
Ja, så att det var fint, vet du.
Fruktbuffé.
Varmt, perfekt fruktbuffé. Det var liksom vikta handdukar när de kom in i omklädningsrummet. De var så himla vänliga.
Men tror du att det laget hade tänkt att nu ska vi försöka locka in Texas och HBK i lyx?
De spelar jävligt högt spel.
Så kommer de bli lite för avslappnade här. Det är väl bara schysst.
Det måste vara så himla finkalibrerat om det ska liksom ha någon effekt, det här lyxet. Det måste vara så otroligt utstuderat.
Ja.
Måste det...
Många har ju försökt också med grejer som man undrar, kan det där ha haft så stor effekt? Det var ju något lag som målade svart, va?
Ja,
väggarna i omklädningsrummet. Ja. Så att det på något sätt skulle ha en psykologisk effekt på bortalaget. Och sen, ja, när jag själv var i den där märkliga klubben Bill Ricky, så var ju folket där var väldigt stolt över att i spelagången, tunneln, när de stod och väntade på match där, då hade de ju målat en massa hajar och lejon. Och så sa de så här, meningen är att bortalagets spelare ska stå och bli, they will get terrified. Så man där, det är bara lite målade hajar liksom. Vem skulle bli skakes av det här? Och det är också på något sätt roligt när man gör så stora ansträngningar för något som alla kan se. Det här är ju ingenting.
Nej, jag vill minnas att när jag skrev om Västra Frölunda, när Reine Almqvist var tränare, så följde jag med dem bortamatch mot Visby Gute. Och mycket hade gått fel på resan dit. Och matchen gick inte som ville. Minns i halvtidspausen när jag var med i omklädningsrummet. Skulle Reine på den här taktiktalen med sådana små magnet på en whiteboardtal. Pluppar. Så tappade han dem, fumlade med dem. Och sen så jag att han var ju tokig liksom. Han fick ont i hjärtat efter matchen och så. Vi var ju oroliga för dem, både jag och spelarna.
Ja.
Men så kom jag ihåg att han efter matchen sa han, psykning, vadå? Och sa jag, är det extra små sådana pluppar? Jag har aldrig sett så små pluppar.
Att de var svåra att få grepp
om. Ja, han klagade ju. Han gick ut och stegade planen. Dels så var det mindre än vad man egentligen skulle ha, sa han. Dels så var gräset inte klippt på länge. Mm. Det fanns så många saker som han tyckte... Det var bara psykning från Visby Gutes sida. Men de här plupparna, tycker jag, nu är du konspiratorisk grejer.
Jag skulle ju älska om det var så att Visby Gute har gjort sig att se till att beställa extra små pluppar. Tänker man också, Reina har ju rätt tjocka fingrar också. Så här, hur han liksom ser där och så tappar han lite humöret och lite koncentration.
Ja,
och så har vi lite 1-0 här. Det är som att det inte är jobbigt i sig att åka till
Gotland. Han var ju ur balans.
Ja. Det var ju en resa. Bussen gick väl sönder där också?
Ja, det var jävla kaos. Alltså.
Hur gick den matchen?
Jag vill minnas att det var på övertid som antingen så kvitterade Visby Gute eller så satte de typ 4-3 målet.
Någon form av besvikelse.
Det var jävligt deppig stämning efteråt. Ja. Och så var det på färjan tillbaka då från Visby till Nynäshamn. Och sen skulle bussen gå hela vägen på natten då tillbaka till Göteborg. Och då vill jag minnas att på färjan där så kom Reine och beklaga sig att han har ont i hjärtat och att för mycket stress de här två dygnen.
Ja, och så alla de här Gute-sykningarna också.
Ja, små pluppar.
Men Visby Gute, eller om de numera heter kanske FC Gute, där skulle man kunna tänka sig att de är rätt avskydda på en del ställen på Gotland. Kanske.
Ja, absolut. Ja, ja. Jag kommer ihåg, efter det reportaget publicerades i Offside, så var det någon sportkronikör på Gotlands tidning kanske, heter, som skrev en sågning av mitt reportage för att det var att jag tog upp så mycket, jag beskrev ur Frölunda-spelaren och Reines perspektiv att de var så frustrerade över så många saker som hände där.
Ja, tog du med de små plupparna?
Jag tyckte inte att min text var nyanserad. Jag vet inte om plupparna kom med, men det borde jag ha gjort.
Han menade att Frölunda-spelarna var själva inte så härliga att göra med. Typ
precis,
så.
Precis. Kom inte hit och gnäll.
Nej. Det utbredda Frölunda-hatet, existerar det?
På
ungdomsnivå
det,
kanske?
Ja, absolut, det tror jag. Absolut, ja. Vi är rivaler. Näset SK med Frölunda. Absolut.
Men detta var väl om hatlag och att jag ville prata lite om Cambridge United, eller The Use, som jag tror de kallades då. Med en ung Dion Dublin i laget. Och den här John Beck, vet jag, Daniel Taylor skrev en mycket kritisk kolumn om i The Guardian. För inte så länge sedan så var han någon form av utbildningsansvarig för engelska tränare. Om det var någon B-kurs, så här UEFA B-course eller så. Och Taylor menar då att det var en skandal att en tränare som står för de här värdena ska utbilda framtidens tränare. Så han rörde upp känslor ganska långt efter också. Det gillar man ju.
Ja. Det har varit ett nöje att ha er som sällskap här en timme denna dag. Och vi säger att du har gjort detta avsnittet i samarbete med C-more, där man nu då bland annat kan se klassiska SHL-matcher. Titta på kritikerhosade sportdokumentärer. Take the ball, pass the ball, som handlar om fotbollstränaren Pep Guardiolas Barcelona som han tränade 2008-2012. Man kan även se utvalda klassiska matcher från Serie A, La Liga, fotbolls-EM, fotbolls-VM, intervjuprogrammet Wikegård vs. Man kan se Hockeyhjärta, Hockeylabbet, Fotbollslabbet och en massa avsnitt från ESPNs hyllade sportdokumentärserie 30 for 30. Och mycket mer. Gå in på cmo.se.
Och vi har mindre än en vecka kvar till vi ska lämna nästa nummer till tryck av Offside. Kan man fråga sig, vad blir det för nummer? Har man fått en del frågor om.
Det har man verkligen fått.
Folk man träffar, att vad ska ni nu fylla tidningen med när det inte är någon fotboll som pågår? Ska vi berätta något om vad som väntar? Eller vad vi har gjort?
Det kan vi ju göra, tycker jag. Det var, jag vill minnas, vi hade en rätt jobbig vecka då när vi förstod vad coronan kunde innebära. Och när vi började fundera på hur fan ska vi kunna göra ett fotbollsmagasin när ingenting pågår. Och vi började fundera på kanske man då ska göra ett så här klassiskt Offside-reportage där vi följer, vi säger Örebro SK, vi följer deras kansli, deras ekonomiansvarige. Hur ska de reda ut det här? Vi följer dem några dagar. Sen började vi inse att fan, vi kommer inte kunna resa kanske till Örebro. Och så reser vi till Örebro så kanske den ekonomiansvarige är sjuk. Men fan vet. Man visste det så lite då.
Nej, det här, varje dag det här så är mitten på saker. Mars kanske. Ja. Och det är framförallt någon vecka där när saker sker så otroligt snabbt. Och även i fotbollens värld. När det stängs ner liga efter liga. Och det var tal om då, och vilket ju sen kom besked om, att fotbolls-EM skulle skjutas upp. Men allting skedde så himla snabbt. Och vi satt liksom hela tiden och väntade. Vi får se imorgon vart vi är. Och sen sa man nästa dag igen att vi får se imorgon. Och sen kom man fram till efter ett tag att vi kan inte hålla på så här. Nej. För det kommer fortsätta glida och vara väldigt osäkert. Och ingen vet vad som händer. Och vi visste ju inte heller vad vi skulle kunna få göra om det skulle bli lockdown i Sverige. Och eftersom våra reportage bygger på att vi reser runt så blev det väldigt svårt. Ja. Så då blev nästa diskussion då. För vi skulle ju då gjort ett nummer som handlade rätt mycket om inför EM. Mm. Så allt det där fick vi skrota. Ja. Och så blev frågeställningen då, ska vi göra då ett nummer om corona bara? 5 reportage om corona? Nej, det ska vi nog inte göra. Nej. Det blir nog inte bra, det blir nog inte så kul i längden för läsarna, och det skulle inte riktigt kunna göras på ett bra sätt, för vi kan inte resa runt, och plus att vi har då en pressläggning på 2 veckor som gör att när vi har skrivit färdigt ett reportage så kan ganska mycket ha hänt fram till att det läses. Och sen, samtidigt kändes det fel då att bara stoppa huvudet i sanden.
Ja, och så fanns ju då alternativet. Vi kan göra ett retronummer. Det har vi gjort några gånger under åren.
Mm.
Så
det har vi gjort med glädje.
Kultnummer och grejer. Mm. Men samtidigt, det kände vi var också, vilket vi kanske båda fortfarande är, lite mätta på den här retrovågen som har öst över oss.
Ja, det är väl att när man får den nedkörd i halsen.
Ja, precis. Och det har vi ju pratat lite grann här. Så det kändes inte heller som ett bra alternativ. Och då började vi fundera på vad fan kan vi göra om det är så att vi sitter i karantän i 2 veckor. Om du sitter hemma på Guldheden i 2 veckor, vad fan skulle vi kunna göra då? Så då började vi leka med tanken på att vi skriver en dagbok, helt enkelt. Du och jag har då pågått nu i 8 veckor nu. Där vi dagligen i princip har skrivit både privat om tankar och känslor i den här speciella tiden. Där vi ibland har ringt upp fotbollsfolk som vi är nyfikna på.
Som på ett eller annat sätt påverkas av pandemin.
Ja,
allt ifrån liksom kämpande klubbledare kanske till spelare.
Ute i världen och hemma i Sverige.
Ja, och tanken då var ju att dels att det skulle kunna finnas ett värde i att ha det här dokumenterat eftersom det var en så unik tid och är fortfarande förstås.
Mm.
Och att saker gick så snabbt och det har vi varit inne på, men att förra veckan känns ofta som att det var för nästan ett år sedan. För att så mycket, man hinner liksom inte riktigt få någon distans till vad som händer. Att det därför skulle kunna finnas ett värde i att dokumentera både vad som sker i fotbollen i coronans skugga, komma med egna reflektioner och tankar och även bedriva lite journalistik då, där man helt enkelt intervjuar folk när man har någonting som man är nyfiken på. Och så har vi pågått med detta då och skrivit i princip dag för dag, vad sa du, upp mot 8 veckor nu.
Ja.
Och ska så göra då fram till att vi lämnar det här numret till tryck på måndag.
Mm.
Det säger ju sig själv då att det kommer inte likna något annat nummer av Offside. Men det vore ju nästan konstigt om det gjorde det också i de här tiderna. För oss blev det här det bästa och vad det kändes som nästan det ärligaste sättet att bara försöka glida med i den här konstiga tiden. Och skriva om det löpande. Och den tar ju inte slut för att vi sätter punkt här nu med numret. Men det blir i alla fall en väldigt annorlunda och dyster vår som vi vill ha dokumenterad på något sätt. Och så blir det en lite mer personlig touch då.
Ja, och det är högt och lågt. Ibland så är vi lite flamsiga och trötta, och ibland så är vi lite uppgivna och ledsna.
Ibland så är man dum. Mm. Det kan också vara, för man märkte ganska snabbt att när det har gått några veckor så får man nästan impulsen att man vill gå in och ändra i gamla inlägg.
Mm.
För man undrar hur fan kunde jag tänka så då? Men så har ju den här tiden varit. Så jag känner att det finns liksom en ärlighet och att det nästan ska vara så, för att så har det säkert varit för många att man undrar att fan, för du vet, jag skulle ju varit på, jag skulle haft semester nu egentligen.
Mm.
Jag skulle ju varit på Mallis, va?
Lola Burning Hotel.
Ja, precis. Och att jag kunde gå runt och tänka för en månad sedan att jag kanske skulle dit, samtidigt som det pågick saker i Bergamo.
Mm.
Får ju mig att känna mig dum i huvudet. Men det känns som att sånt var viktigt att ta med.
Mm.
Och även hur man tänkte med fotbollen i mars och vad man tänker nu. Och man tänker ju konstigt nu med säkert, som man kommer se sen i höst.
Mm.
Men det är något som vi aldrig skulle få uppleva igen. Och därför kändes det som att man ville ha det löpande. Liksom.
Mm.
Men det kommer säkert bli något av en vattendelare, kan man ju
ja,
tänka sig.
Ja, det vet jag inte. Jag tror att framförallt ni som lyssnar på podden, nu är det en direkt uppmaning här då på gång. Jag tror att det passar många. Det påminner nog mer om ett poddavsnitt. En vanligt offside-nummer nästa nummer. Det är ju så att den här dagboken sväller ju rejält.
Mm, vi kommer att ha sidor. Ett stort reportage förutom det.
Det här. Mm. Ja, det kan vi hålla hemligt. Det kan vi snacka om senare. Mm. Men det tror jag också många kommer att uppskatta faktiskt.
Mm, det är väldigt pratkompatibelt också.
Ja, sen så har vi faktiskt också gjort så att den delen som vi kallar fotbollskultur, där har vi faktiskt gjort så att Offsides 5 chefredaktörer sedan starten 2000 får tipsa om ett verk.
En favorit från fotbollspopulärkulturen.
Ja, precis. Som vi tycker att detta ska man välja en sak i de här karantäntiderna. När man är lite uttråkad och saknar fotbollen, så ska man välja den här dokumentären, den här boken eller det här reportagesamlingen.
Den här dockteatern.
Den här dockteatern. Mm. Så det har vi gjort. Men det här stora jobbet, det är givetvis den här corona-fotbollsdagboken som ju sväller rejält då. Så vi hoppas att ni tycker detta är någonting som i alla fall är värt att läsa. Det tror vi.
Mm.
Och jag sa att detta var en liten uppmaning då. Och det är ju att vi behöver ju givetvis prenumeranter. Vi behöver fler prenumeranter än vad vi har just nu. För att vi ska kunna fortsätta på andra sidan när nu den väl dyker upp av den här coronakatastrofen. Så behöver vi fler prenumeranter. Så snälla, gå in på offside.org. teckna en prenumeration. Kostar 39 kronor i månaden. Ingen bindningstid.
Får man tillgång till rubbet vi har gjort.
Ja, Fredrik Tillberg här, vår webbredaktör, sitter och pumpar upp gamla reportage dagligen. Så det fylls på hela tiden och nu är det många, jag tror att vi är snart uppe i 1000 reportage på hemsidan. Så in och teckna en prenumeration. Så får du, förutom det, så får du hem nya numret i brevlådan.
Så är det.
Så är det.
Det hoppas vi att ni gör. Och ni lyssnar på oss igen nästa vecka, hoppas vi. Vill ni nå oss så är alltid podcast@offside.org lättaste sättet att göra på. Tack för att ni har lyssnat på oss. Nästa vecka så kanske vi varvar igång spelarbussen igen.
Det kan mycket väl bli så.
Ta hand om er.
Hej då!